Som vi redan uppmärksammat i gudstjänsten så är ju detta en helg när vi tänker lite extra på de personerna som stått nära oss och som inte längre lever. En sån här helg så kan man känna både sorg och saknad, men även tacksamhet. Och mitt i detta så finns ju då det kristna budskapet kring död och evighet och hopp. Uttryck om att man ska ses igen. Vi talar om himlen, vi talar om Guds omsorg och kärlek. Att man i kyrkan tror på ett evigt liv är ju någonting vi återkommer till igen och igen. I sånger och i böner, och vi läser bibelord om det och vi talar om det. Och min tanke idag är att hålla en predikan i två delar. Delvis så vill jag säga något om det här med sorg och saknad. Hur ska man tänka kring det och vad finns Gud i det? Och sedan så vill jag säga något om perspektivet kring efterdöden och det hopp som Bibeln berättar om. Det vi kanske brukar kalla för ett evigt liv. Vi ber en bön först. Tack Gud för din närvaro i våra liv och i den här gudstjänsten. Tack Gud för att i sången och i bönerna och i bibelläsningen och i gemenskapen så finns du. Och Gud, nu be om att du skulle öppna ditt ord för oss, för våra hjärtan, och också att våra hjärtan skulle kunna vara öppna för ditt ord. Jag vill också be Gud för de pengarna som nyss samlades in. Tack för människor som är med och ger. Någon gång då och då eller troget vecka efter vecka. Välsigna de pengarna till att komma till precis den användning du tänkt. I ditt namn Jesus. Amen. Trots att man ibland kan få för sig det, så skonas ju inte kristna människor mer från lidande än andra. Även om man ibland, som sagt, skulle kunna tänka att det borde vara så. Ser man till stora delar av den kristna historien så är det ju snarare tvärtom. Att tron faktiskt kan medföra ett lidande, kanske till och med ett svårare liv för en hel del. Inte minst i kulturer som ser lite annorlunda ut än vår. Och samtidigt så kan ju en del människor mena att Gud borde hjälpa så att lidandet försvinner. Och med all rätt kanske man kan tänka det. Eller att Gud borde göra så att lidandet i alla fall lättar. Det finns ju både bibelord och erfarenheter som säger att Gud gör det. Men då det inte alltid händer så finns det ju en hel del människor som frågar sig vad Jesus egentligen är någonstans när han behövs som mest. Ni vet, när död, när olyckor, när sjukdom kommer på besök. Ni vet, man trodde på en annan utgång. Man har bett om det, man har hoppats på det. Tänkt att Gud kommer vända på situationen, men så händer inte det. Den bibeltexten som Göran läste i början av gudstjänsten från Johannes evangeliet kapitel 11, den om Maria och Marta och deras bror Lazarus, den handlar ju bland annat om saknad och om sorg och om döden. Och deras fråga till Jesus är ju precis den som många av oss ställer oss. När människor lider och det händer saker vi inte kan svara på. Var är du Jesus? Alltså, varför kom du inte tidigare? Varför hände detta? Och i ärlighetens namn så är det en stor teologisk fråga som både Marta och Maria ställer. Varför griper du inte in mer Jesus? Utifrån vårt perspektiv kan nog rätt många av oss känna att vi hoppas, förväntar oss egentligen mer av Gud emellanåt. Alltså, varför låter du det här svåra hända? Och det där gränsar ju till en av de stora frågorna när det gäller det här. Teologi och Gud och Jesus och kyrka kallas ju för teodicéproblemet. Kan det finnas en god Gud när världen ser ut som den gör med all ondska? Och i bibeltexten om Maria och Marta och Lazarus så bekänner Marta Jesus som Guds son, Messias, världens frälsare. Men samtidigt så tycker vare sig Marta eller hennes syster att det är rimligt att deras bror gick bort. Och de önskade liksom mer av Jesus i frågan. Men jag tänker att när man läser den här texten några gånger så kan man landa i att Jesus faktiskt gör en hel del. Inte på det sättet som Marta och Maria tänkte och hoppades på. Men jag vill nämna några saker i den här texten som du och jag kan bära med oss i sorg och i saknad. Och när vi frågar Gud varför han inte gör mer och griper in mer. Vi säger ju i kyrkan att Jesus är fullt ut Gud och samtidigt fullt ut människa. Alltså inte 50% av varje, utan 100% människa, 100% Gud. I olika bibeltexter så ser vi ibland mer av det gudomliga hos Jesus, ibland mer av det mänskliga. Och i den här situationen så visar ju Jesus sin mänsklighet. Först så känns det ju som att han inte lyckas särskilt bra med det där. Som att det faktiskt är ett rätt dåligt människoexempel. Han visar upp för andra människor som är i en svår situation. Han dröjer i en viktig situation. Han kommer för sent. Han pratar om en del saker som är rätt svåra att förstå sig på. Han använder en del uttryck som är rätt krångliga. Alltså det är nästan så att man kan tycka att hans agerande i relation till Marta och Maria är nästan lite opassande. Han möter personer som är hans nära vänner. De är i en pressad situation. Deras bror har just gått bort. Men när man läst färdigt det här stycket så ser man att det här är inte bara ett tillfälle när enbart hans mänskliga sida visas, utan det är också en bibeltext där Jesus visar att han är Gud. För när man har läst färdigt hela det här stycket så ser man att Jesus hade både makt och kraft och möjlighet att göra någonting åt situationen. Att kunna förändra den på ett sätt som faktiskt bara stod Gud mäktig att göra. Maria och Marta, de står helt maktlösa. De står frågande inför det som skedde framför dem när deras bror blir sjuk och dör. Och samma är det ju ofta med oss i liknande situationer. Man vet att i stora delar är sådana här situationer omöjliga för oss att göra någonting åt. Man är liksom utlämnad till sjukvårdens kunnande, andras expertis och någon form av hopp. Och utifrån det här med att Jesus är både Gud och människa så tänker jag så här. Att om en vanlig människa som du och jag skulle gå in i ett sånt här scenario med samma förutsättningar som Jesus. Alltså i förväg känna till situationen. Ha makten att förändra den. Så kan jag tänka så här. Hade vi verkligen gråtit på det sättet som det berättas att Jesus gjorde? Om vi visste att om några ögonblick så kommer den döde utifrån att jag har förmågan att kalla ut honom i graven och väcka upp honom från det döda, skulle det verkligen vara sorg och upprördhet över situationen som jag uttryckte, som vi uttryckte? Skulle våra tårar rinna över att någon som är död, som vi snart skulle väcka upp från det döda? Alltså det går ju såklart inte att svara på. Men jag är inte helt säker på att mitt agerande skulle vara samma som Jesus agerande. Om jag nu hade kontroll över utgången i den här situationen. Men Jesus som alltså känner hela situationen. Han har makten att ändra på den. Han sörjer. Han går in i graven, konstaterar att Lazarus är död och så är han upprörd över det. Trots att han alldeles snart ska kalla på en igen levande Lazarus att komma ut från graven. Då måste man ju fråga sig så här. Varför går inte Jesus bara förbi alla tårar och all sorg? Varför ler han liksom inte bara lite mystiskt och oförståeligt? Och sedan berättar vad som ska hända eftersom han egentligen har hela situationen under kontroll. Alltså vad ska Jesus med tårarna till? Har de verkligen en plats här? Och så här är det. Anledningen till att Jesus gråter är dels att han är mänsklig. Han drabbas av samma känslor som vi. Han rycks med av samma händelser som vi. Och han gråter för att han älskar både Lazarus, Marta och Maria och alla andra som sörjer. Och han älskar dig. Under den tid, hur lång tid det nog tog från Jesus att komma till graven till att Lazarus börjar leva igen, så visar Jesus att han är människa. Han stänger inte sitt hjärta för den som sörjer, trots att deras tårar snart ska torkas genom att han förändrar deras situation. Utan Jesus gråter med dem i deras sorg. Jesus håller sig inte på avstånd från Marta och Maria och de andra som är ledsna, utan han tar liksom ett kliv rakt in i deras sorg. Och så gråter han med dem. Hör här. Gud själv är aldrig distanserad från den som sörjer, från den som lider, från den som plågas. Även om han, som i den här bibeltexten, vet att döden inte kommer få slutordet. Och från det så kan vi ta med oss detta. Det finns inga fel att gråta och sörja. Oavsett hur många tårar som rinner från ens ögon, oavsett om det var länge sedan som den du saknar gick bort, så säger inte Jesus att du minsann borde ha gått vidare. Oavsett om du kanske jämfört med andra kan tycka att din börda är mindre och det inte borde kännas så jobbigt för dig när du jämför dig med andra. Vet du, tårar är aldrig främmande för Jesus. Det finns en risk att man som kristen tänker att man inte skall eller man inte får sörja eftersom det finns ett hopp och en uppståndelse och ett löfte om evigt liv. Vet du, Jesus själv, han kliver rakt in till den som sörjer. Och så sörjer han med den. När jag var 15 år så blev en av mina bästa vänner skadad i en bilolycka. Hon fick en hjärnskada, blev totalt personlighetsförändrad. Familjen som var med, den var med i samma kyrka som vi växte upp med. Och vi bad och vi ropade till Gud om att Matilda skulle överleva. För hon svävade mellan liv och död under en lång tid. Så bad vi att hon skulle bli frisk. Hon överlevde som sagt. Men hennes och liksom hela situationen blev ju totalt förändrad. Och med tanke på hur dåliga prognoserna var ett tag så var det något alldeles extra att hon överlevde. Och ibland när vi bad om ett under så uttrycktes det till familjen att det är väl ändå ett under att Matilda överlevde. Svaret som familjen ofta gav då, det var att det som är ett under, det är att vi nu orkar med livet. Inte att vår dotter, vår syster, gick från helt frisk till att bli som ett litet barn som aldrig växer upp. Vet du, det är okej att tycka att allt inte är som man önskat. Och man får till och med uttrycka det både för sig själv och man får uttrycka det till Gud. Tårar är viktiga. Klagandet och frågan, varför grep du inte in Gud? Det är inte en fråga Gud försöker tysta oss från att ställa. Trots att Jesus snart ska visa att han är 100% Gud genom att göra så att Lazarus uppstår från de döda, så klandrar Jesus varken Marta eller Maria eller någon annan för den där frågan. Han till och med gråter med dem. För det ska du veta. Frågor och funderingar om sorg, om varför, om tårar och saknad. Det är inte ens främmande för han som besegrar döden och väcker upp Lazarus och senare också själv uppstår från de döda. Alltså Jesus själv. Tårar, klagandet, frågan varför, det är något naturligt för Gud själv. Och om du känner, ja, men människor gråter inte med mig. Människor ser inte din sorg, förstår dig inte i det. Eller tänker jag, man kanske inte orkar visa mig bland andra människor utan jag håller sorgen för mig själv. Vet då att Jesus själv gråter med dig. Och det gör han även om det är så att din situation kommer att vända. Jesus har fortfarande tid med tårar för din skull. Han säger inte till dig att sluta gråta för att det finns ett hopp. Han säger inte att tårarna är onödiga. Utan i bibeltexten så läste vi att när han ser hur Maria och Marta grät över Lazarus så blir han upprörd och skakad i sitt innersta. Alltså Guds innersta, Guds hjärta skakas av människors sorg och saknad. Och när jag hörde så tänker jag, Jesus är fantastisk. Han är en Gud som känner med människor. Han är en Gud som är nära människor. Men de som känner sorg, så känner också Jesus sorg. Vem står närmast den som sörjer? Jo, det gör Jesus själv. Nu vill jag säga något om det andra perspektivet i denna predikan, nämligen det här med evigheten och hoppet. Inte sällan så använder man ju uttryck i kyrkan som att som man säger att som kristen så får man ett nytt liv. Alltså livet förändras. Jesus har förvandlat mitt liv. En del uttrycker det som att allt blir annorlunda när man blir kristen. Och det är en av de sakerna som jag tycker sätter så stort avtryck hos mig. När människor berättar hur Jesus gör skillnad i deras liv och hur Jesus liksom förändrar saker till det bättre. Samtidigt så kan man ju ibland fundera på om det rent praktiskt är så stor skillnad på människor som kallar sig kristna men jämfört med de som inte kallar sig kristna. För oavsett om man är troende eller inte så finns det ju en hel del åtagande och liksom förpliktelser som i princip alla människor behöver rätta sig efter. De allra flesta behöver ha ett jobb under stora delar av livet. Man behöver tak över huvudet. Fritidsintressen delas av människor som är troende och inte troende. Man funderar på om man ska lägga om sina lån eller inte. Man tänker hit och dit kring hur man ska få ihop vardagen med alla måsten. Det är möjligheter och problem som ofta är samma för troende och inte troende. Man funderar på vad man ska göra på semestern. Eller om man ens har råd med en. Man kämpar liksom för att få tiden att gå ihop. Så på ett sätt så kanske inte skillnaden mellan den som kallar sig kristen och den som inte gör det syns särskilt mycket på utsidan. Och det är nog egentligen helt som det är tänkt. Jesus säger ju själv till och med på ett ställe när han ber för sina följare. Så ber han att Gud fader inte ska liksom plocka dem ut ur världen. Utan hans bön är ju att alla som vill tro på honom ska leva och finnas mitt i den värld som de liksom är satta till. Och leva där ihop med människor som tänker och tror annorlunda än de själv. Alltså visst kan förhållningssätten till livet variera mellan troende och inte. Man kan ha olika moraliska värderingar på grund av ens tro. Men ändå så märks det kanske inte så där direkt. Om man är kristen, troende eller inte. Vi läser ett bibelord från Johannes evangeliet kapitel 5. Det är vers 24 och 25. Jesus säger så här. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Sannerligen jag säger er, den stund kommer, ja den är redan här, då de döda ska få höra Guds sons röst. Och det som hör den ska få liv. I den här bibeltexten så verkar det ändå vara lite annorlunda. Här talar ju Jesus om en markant skillnad som tron gör. Det är ord om evigt liv, det är om att gå från död till liv och att döda ska höra sonens röst och få liv. Men det var inget Jesus sa till människor som lyssnade för att ge dem någon form av falskt hopp. Om att liksom leva för evigt på jorden. Eller det här var liksom inte bara symboliska förklaringar till vad tron gör i en människas inre. Utan vad Jesus säger här, att det finns någonting mer än livet på jorden. Finns något även den dagen vi dör. Jesus säger att den som tror på honom har evigt liv. Han säger till och med att man har övergått från döden till livet. Men han verkar ju på något sätt se det tvärtom jämfört med hur vi brukar tänka. I denna texten så verkar det ju snarare som att det Jesus nämner som livet är ofta det vi kallar för döden. Och det vi säger i livet, det är det som Jesus kallar för döden. Det är som att han byter plats på det hela. Och så säger han det eviga livet, livet med stort L. Det kommer sedan. Och det kommer genom tron på mig. Och det måste ju betyda detta, om man tar det ett steg till. Det är att man som kristen kanske inte främst får ett nytt liv. Utan man får en ny död. Trots att våra uttryck om att bli en kristen är att födas på nytt. Att Jesus förändrar våra liv, så kanske är det så att som kristen får man inte minst en ny död. Jag tänker att kanske är det så att det som tron gör är att den ger hopp om ett liv efter döden. Tron ger ett nytt perspektiv på livet och inte minst på det som sker när vi dör. Hoppet om en evighet med Gud. Att det är vad som händer när vi säger att vi får ett nytt liv. Vi får ett nytt perspektiv. Livet får liksom en annan dimension. Och vi får inte minst ett hopp och en tro på livet efter döden. Och samtidigt så är det så här. Vi vet ju att tron ger konsekvenser i livet på jorden. För att se det så behöver vi inte titta särskilt långt bort. Den här kyrkan är byggd av människor som har låtit tron få konsekvenser i ens liv. Man har gett av pengar för att byggnaden här ska fungera. Flera besöker den här kyrkan flera gånger i veckan. Inte bara för sin egen skull, utan för att andra ska trivas och hitta in här. Man ger av sin tid, av sin kraft, för att verksamheten här ska fungera. Och många av er fattar beslut, gör olika val som är formade av er tro på Jesus. Massor av de hjälporganisationerna som finns, som har som agenda att hjälpa människor i nöd, de är grundade av kristna människor som har gjort det utifrån sin tro. Tittar vi ut över världen så lider massor av människor för sin tro. Blir förföljda och hatade bara för att man bekänner en tro på Jesus. Så att säga att tron inte får konsekvenser eller inte syns i livet på jorden, det är en lögn, inte minst i en del andra kulturer än vår. Men ändå, en av de sakerna man mest gör som kristen, en av de sakerna som förändras mest genom ens tro, det är att man får en ny död. Det finns så många bibelord som berättar om det. Och här är ju en av de sakerna som kyrkan återkommer till mest genom åren. Det finns en evighet efter livet på jorden som väntar genom tron på Jesus. Och så här är det. Anledningen att Lazarus kunde uppstå från de döda. Anledningen till att vi tror att det finns en evighet efter detta livet. Det är ju på grund av vad Jesus skulle göra några kapitel längre fram i Bibeln. Efter berättelsen om Lazarus. Nämligen när han hängs upp på korset, avrättas och senare begravs. Stenen från Lazarus grav, den kunde rullas undan och han kunde komma tillbaka till livet eftersom den istället rullades för Jesu grav. Eftersom Jesus dog. Vår död blir Jesu död och han dör, vår död. Och den döden han dog avslutades med uppståndelse. Och nej, för oss sker det inte här, men det väntar efter tiden på jorden. Därför kan vi i stort hopp veta att de vi tänder ljus för, de vi minns denna helgen, får ha liv i och genom Jesu uppståndelse. Skulle man ta den här tanken ännu längre om att man mer får en ny död än ett nytt liv, så skulle man kunna få den kristna tron till en rörelse som bara längtar till livet efter detta. Men så är det ju inte. Som sagt, Jesus bad ju att Gud inte skulle ta sina följare ut ur denna världen, utan att vi faktiskt skulle bli bevarade från det onda som händer. Men han sa också att hans följare inte främst tillhör denna världen, utan han finns för något annat som väntar. Det är som att han säger, lev här och nu, med allt vad det innebär, men det finns något annat ändå. En som verkligen greppade de här två dimensionerna, om Guds närhet i sorgen och i det mörka och samtidigt kunna leva i hoppet om evigheten, det var ju David som var Israels andre kung, en av de som har författat många av psalmerna i Saltaren. En av de allra mest kända texterna så skriver han och formulerar sig så här. Stiger jag upp till himlen, finns du där. Lägger jag mig i dödsriket, är du också där. Tog jag morgonrådandens vingar, gick jag till vila ytterst i havet. Skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. Alltså, om livet är bra och det känns som jag nuddar himlen, så är Gud där. Men hamnar jag längst ner, om jag drar runt i dödens rike, ja, då finns Gud här också. Möter jag det vackraste som finns, eller hamnar jag så djupt ner så det bara går, ja, men då skulle Gud lyfta upp mig med sin hand. Alltså, ingen garanti att man slipper det mörka och det djupa, men en visshet om att Gud håller, oavsett om jag möter död eller liv. Och den dagen som döden står för dörren, så bär tron på Gud till den evighet som Gud själv har förberett för oss. Så vad tror vi på egentligen? Jo, vi tror på ett evigt liv. Inte ett enkelt liv. Inte ett liv där vi skonas från problem. Men ett liv där Gud är nära i de ljusa och de mörka stunderna. Och att en dag ska vi få möta det eviga livet genom Jesus. Vi ber tillsammans. Gud, nu vill jag be en bön särskilt för den som känner sorg och saknad, som gråter. För den personen står du allra närmast. Den personen är du den som närmar dig mest. Tack Gud för det. Helige Gud, jag ber om att vi skulle kunna få märka det och uppleva det konkret i våra liv. Att du stänger inte ditt hjärta för vår sorg och våra tårar. Och så tackar jag också för perspektivet om evigheten. Om ett nytt liv i dig. Om en ny död. Tack Gud för det. Låt oss kunna få leva på det hoppet. Tro på det hoppet. om att det är någonting du har förberett. Om att det är en sån viktig del i tron på dig. Tack för att livet här inte är allt. Utan det finns mer i ditt namn.